Då tar vi och börjar igen. Nu ska vi prata om vad som kännetecknar en sund biblisk tro. Det var en broder och pratade med mig lite grann och påminde mig om Hillsong och Brian Houston, som också är en av dem som både propagerar trosrörelse och vad jag förstår allt mer att då pruta på att Jesus skulle vara enda vägen till Gud. Jag ska lägga till det till mina referenser, för det är ju någonting som också sprids. I Göteborg finns ju numera en sådan församling dessutom. Men nu ska vi prata om vad kännetecknar då den här enkla bibliska tron, som både innefattar en tro på Gud och att leva i en trofast relation med honom, där han är trofast mot mig och jag mot honom. Vad innebär det i ett enkelt barnaskap? Då börjar jag med ordet i Daniels bok, kapitel 11 och vers 32. Där en ängel talar till Daniel och säger att de som har kränkt förbundet ska han, och vi förstår handlade om antikrist, ska han med smickrande ord locka till avfall, men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Här kommer återigen det här oerhört viktiga att känna Gud. Att leva i en relation, i en levande relation med Gud. Det är också detta som är en av de främsta sakerna man kan ge en sökare. Att den kristna tron innebär verkligen att kunna leva i relation med Jesus Kristus. Ja, det är ju så stort så att Jesus säger i sin avskedsbön att vi ska komma och ta boende i den troende. Alltså vi får ha gemenskap med hela gudomen. Och det gör vi rent praktiskt genom att leva i daglig gemenskap med bibelordet, i bön och i syskongemenskap. Jag tycker det är så fascinerande här mitt i den här internettiden, där det ska vara så fräcka video som möjligt och sådär, så hänvisar Gud tillbaka till det enkla skrivna bibelordet som huvudvägen till hur han kommunicerar med oss. Och precis som Israels barn tyckte liksom det här mannat, det är ju för tråkigt, och man ropade på efter kött då och då, vilket inte gick särskilt bra, så måste vi påminna oss om att det är här Gud talar. Ibland så går folk på kurser för att lära sig Gud tala, men ja, men det är ju det här som är kungsvägen. Och det här med syskongemenskap, det har kommit att bli allt viktigare, och så fantastiskt att få se och känna av den gemenskapen jag har här. Det är jättegott. Flera av er kommer säkert tillresande, och många har det så att de inte har en gemenskap. Det är ett viktigt bönämne att hitta några syskon i sin närhet som man kan leva i gemenskap med. Jätteviktigt. Vad är då vårt uppdrag? Ja, Matteus 28, verserna 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Så vart vi går så kan vi veta att han är med oss alla dagar. Om vi håller oss på hans väg. Hur är det då med under och tecken? Ja, låt oss se här i Markus 16 och verserna 15-20. Parallellstället är det vi just läste i Matteus 28. Och han sa det till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Tecknena och undrarna åtföljer inte förkunnare och människor. Tecken och under åtskiljer, efterföljer ordet, och det är väldigt viktigt. Så vad vi ska göra är helt enkelt att predika Guds ord och vara trogna där. Och be Gud om en utrustning att vi kan betjäna andra med nådgåvor. Men skillnaden mot den sunda utövandet av nådgåvor, att stå i tjänst till Gud mot att gå över gränsen till magi och okkultism, det är när man försöker styra över när saker och ting ska ske. Det här sker på Guds initiativ helt och hållet. Ett annan del av vårt uppdrag hittar vi i Judas vers 3. Judas första kapitel vers 3. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för en tro som en gång för alla överlämnats åt det heliga. Vi har alltså att förvalta den tro och föra vidare den tro som en gång för alla givs till oss. Det sker ingen förädling med ytterligare apostlar som dyker upp eller med kyrkans tradition eller annat, utan det här är vad vi har att hålla oss till. Tack och lov, och det räcker fullkomligt. Hur kommer då tron? Ja, tron kommer av predikan, och predikan är kraft av Kristi ord. Kan också säga av hörandet av Kristi ord. Så predikar vi inte Guds ord, utan humanism, eller att det är synd om dig och du med dina svårigheter och dina svagheter och du ska veta att Gud älskar dig och sådär, då kanske vi inte kommer att se det resultat vi hoppas på. Eller vi kommer inte se det resultat vi hoppas på. Det är ordet som behöver predikas och komma ut. Som en liten jämförelse har jag här satt upp, vad ska vi säga, hur världen kontra Guds rike förhåller sig i olika frågor. Och jag är så ovanligt att stå still. Min chef säger det att man vet aldrig vad man har dig. Det är därför jag måste cykla någon timme om dagen. Sådär. Men där ser man, i världen så är människan i centrum. Och i Guds rike är ju helt enkelt Gud i centrum. Människosynen i världen kan låta väldigt positiv men är negativistisk. Vad betyder det? Jo, att man utgår från just detta att människan är ingenting i sig själv. Hon måste skapa sig en identitet. Hon kan aldrig vara nöjd med sig själv och bara vila i det, utan hela tiden den lockelsen att kunna på olika sätt växa till och bli som Gud. Människosynen i Bibeln är ju positivistisk fast den låter negativ. Och det är ju liksom att vi människor, vi är alla förlorade utan evangeliet. Målet i världen handlar ju väldigt mycket om framgång och faktiskt frihet från lidande. Och man skulle ju kunna tycka att ju bättre vi får det i västerlandet, ju mindre skulle det här bli viktigt, så att säga. Men det är snarare tvärtom, att för nutidsmänniskan som inte då upplever så mycket strapatser när det gäller tillvarons förutsättningar att överleva, så att säga, att få tillräckligt med mat och så, så är det ändå så att man är jätterädd för allting som har med lidande att göra. Målet för oss som troende är ju att lära känna Gud. Och att så småningom få se honom så som han är. Och då bli förvandlade till hans avbild. Tänk vad fantastiskt. I världen så betonar man ju att friheten finns i oberoendet, men i Guds rike är det ju så faktiskt att friheten finns i bejakandet av beroendet av Gud och våra syskon. Och tänk att bara säga till folk ibland så här att för frihetens skull så finns det helt enkelt begränsningar där man inte ska gå. Det finns saker och ting som Gud har sagt att det här är ont. Då finns ju i gamla Adam bara en tendens att varje hinder ska man liksom riva. Och då missar man ju det här helt och hållet. I världen så är makten målet, att jag ska kunna växa i betydelse, att på olika sätt kunna till och med göra en slags andlig karriär om inte annat. Men i Bibeln är det ju faktiskt att maktlösheten är ett medel för att kunna stå till Guds tjänst. Att när jag är svag, då är han stark. Vilket underbart evangelium för oss som har den erfarenheten att vi kommer till korta väldigt mycket. Tänk att få veta att ja, då kanske det finns ännu bättre förutsättningar än tidigare att Gud använder oss. Och seger i den här världen, det är ju genom att man utövar makt på någon annans bekostnad. Och hur är det i Guds rike? Det är genom att avstå från makt som vi vinner seger. Och det här gäller i alla delar av livet. Det gäller även på ett vanligt arbetsliv där man kan tycka att man, för att göra karriär, så måste man hålla sig framme. När jag jobbade på Ericsson, för det gjorde jag efter den här tiden på den här firman, så började jag på Ericsson. Och jag kände mig verkligen som den som hade tappat ett antal år och jobbat på den här firman. Och så började jag där som en konstruktör, och efter några år så blev jag projektledare och chef. Och varje gång det var tal om att någon skulle bli chef och så höll jag mig undan och sa till Gud att det här sköter du jättebra. Är det något du vill leda till så får du sköta det. Och efter några år där, efter 10 år ungefär, så blev jag chef för en division. Helt otroligt. Och den divisionen hette kraft- och sändarsystem. Det var ju som missionsbefallningen. Tyckte det var jättekul. Kraft- och sändarsystem. Det är nästan Matteus 28. Men så skickade de mig på utvärdering. Så här, för de tyckte att du kanske kan bli en sån här bolagschef eller koncernchef eller annat. Och då bad jag samma sätt där, att det där får du styra helt och hållet. Och jag märkte det, jag var bortrest några dygn när de utsatte en för massa tester och sådär. Så kom domen då, och det där skötte Gud jättebra, och det var liksom, nej, det här kommer aldrig gå, för du är alldeles för trygg i dig själv. Hur menar du då? Nej, men alltså, skulle det här kosta för mycket på din tro eller på din familj, så skulle du kunna tänka dig att hoppa av jobbet och sälja husvagnar eller något. Ja, det är helt rätt så. Så det skötte han jättebra. Men så där fungerar det i Guds rike. Vi ser också hur världen fokuserar då på individualism. Och i Guds rike så handlar det om gemenskapens bästa. Och på mitt jobb då, där jag nu för tiden är lite mer av en doldis där jag jobbar, så det är så roligt när jag lägger upp företagets värderingar och så skriver jag: störst är den som tjänar mest. Vad tror de tänker då? Ja, det här handlar inte om pengar, utan det handlar om den som böjer sig djupast för helhetens bästa, för andras bästa, som går det där lilla extra steget för andra. Och man ser hur det är lite jordbävning, men hur fantastiskt det fungerar i praktiken. Fokus i den här världen är på här och nu, och när vi utsätts för olika strömningar som sätter vårt fokus på här och nu, så kan vi veta att det är fel. För vi är bara på genomresa. Vi är på väg mot att se honom som han är. Vi har ingen temporär plats här, tack och lov. Så vad är då evangeliet egentligen? Ja, vi kan börja med att säga att i Första Mosebok 1 och 3 så handlar det om att Gud har, som har all makt i himmel och på jord, har skapat allting och har skapat människan till sin avbild. Vi tror också på syndafallet och syndafallets konsekvenser. Vi tackar Gud också för den första profetian, att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Men så vill jag gärna komma till Johannes 3:16 och läsa lite längre än vad man normalt gör. Så ser man både Guds hjärtelag och vad det är för verklighet vi faktiskt lever i som fallna människor. Där står: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Detta är ju något vi citerar väldigt ofta, men låt oss fortsätta. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Det är alltså så oerhört Guds hjärtelag är för den fallna människan och för dig och mig, att han utgav sin enfödde son, att Jesus Kristus blev människa för vår skull, vandrade här, avstod från sin gudomshärlighet, genomled sitt lidande, dog och uppstod för oss. Så stor hans kärlek. Men det är smärtsamt att tänka på att jobbarkompisen som sitter på skrivbordet bredvid, om man inte tror så är han redan dömd. Och det är ju någonting sånt här som gör att vi ofta hoppar över den delen. Men tänk att få finnas där tillsammans med sin omgivning och be för dem. Och veta att Guds hjärtelag för dem, det är att de ska komma till tro. Andra Korinterbrevet 5:17-21 tycker jag är så fantastiskt, för det är också en sånt vittnesbörd om vad Gud har gjort och hans hjärtelag. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Tänk att få vara i försoningens tjänst, där du och jag är. Och du som kanske är äldre, jag tänker på de här som jag kallar då för mina fastrar. Det var egentligen min mammas fastrar, så de var väldigt mycket äldre. De var sådana som tyckte att de ingenting hade gjort i livet. Och de levde lite grann sådär, att vi har ju nästan aldrig vunnit någon eller... Men vilka bedjare! Och jag minns de där åren när jag var ute som den förlorade sonen. Så i slutet där så försökte jag gå som alla andra ungdomar på en fest. Och så kanske jag klarade av att vara där en timme, så var jag tvungen att gå därifrån. Så tänkte jag, det är mina fastras fel, de ber för mig. Men vilken välsignelse att kunna be för släktingar och vänner och sin omgivning. Det har en enorm betydelse. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Jobbarkompisen som sitter bredvid. Gud har försonat honom med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Från Guds sida är det klart. Priset för alla synder är betalt. Och det är ju det som är de goda nyheterna.
Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Evangeliet är ju också att våga stå för det här att jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. När jag var där på Ericsson, så min första chef där, han sa det att du är den första vettiga kristna jag har träffat. Jaha, så vad du träffar för några då? Jag har träffat sådana som säger att Jesus är enda vägen till Gud. Ja, men nu är du ju så, Tommy, du tycker jag med. Är du också sån? Det får man ta. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Tänk att ingen kan komma till honom om inte Fadern drar honom. Och för en tid sedan på mitt arbete så hände en sån sak där en medarbetare ville prata med mig. Och då tänkte jag, nu är det något jag har glömt, och så ska han påminna mig om det, för jag är lite glömsk. Så tar han in mig på ett rum där. Så sitter han där och ser väldigt konstigt ut. Och så börjar tårarna rinna. Och så säger han, Anders, jag har blivit en sån människa som jag själv hatar. Va? Jag var inte alls med på noterna. Jag tänker ju bara på mig själv. Det är ju bara jag först. Hela tiden. Och nu måste du visa mig hur man ber. Och jag var ju som fallen från skyarna. Så här. Och jag har ingen bibel hemma, men barnen har en bibel, så jag har jobbat läsa. Så kan jag få en riktig bibel, Anders? Det är Fadern som drar människor till Kristus. Det är inte du och jag. Vi kan bara förkunna Guds ord. Så är det Guds ande som överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Vad är då evangeliet? Ja. En viktig del i evangeliet är att gamla och nya testamentet hänger ihop. Och att vi behöver leva både i gamla och nya testamentet. Matteus 5:17-19. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag är inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minst i himmelsriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. En annan viktig del är ju att Israel fortfarande är Guds utvalda folk. Och som jag har skrivit här, utan att gå in på det som står i Romarbrevet, att vi är inympade i det äkta olivträdet. Tänk vad underbart. Och tänk vad underbart som Paulus skriver, att så småningom kommer också judarna att inse vem som är deras messias. Men den försoning som Jesus har vunnit måste tas emot personligen i omvändelse och efterföljelse. En annan viktig del som jag vill nämna, det är under vilka förutsättningar lever vi här på jorden. För det är ju väldigt lätt att när man vill väcka entusiasm bland kristna, om man kan lyckas få ut ett budskap som gör att man får fram det här att det finns en väg fri ifrån motgångar, prövningar, lidande, sjukdom, så väcker det en enorm entusiasm. Problemet är att det stämmer ju inte med Guds ord. Vi läser i Romarbrevet. Romarbrevet 8, verserna 18-23. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och inväntar barnaskapet, vår kropps förlossning. Vi tar vers 24 och 28 också. Till hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Och så kommer det här underbara versen som har tröstat mig så många gånger i livet. Att vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans rådslut. Och trösten i detta tycker jag är att det står verkligen att Gud låter allt samverka till det bästa. Ja, men det som andra har gjort med det, kan det samverka det bästa? Ja. Det som händer och drabbar mig i form av olyckor, ja. Det som jag själv ställer till mig med mina egna synder och felsteg, kan det bli till mitt bästa med att lämna till Gud? Ja. Det är ett fantastiskt evangelium. Och vi ska titta vidare på det imorgon när jag ska prata lite grann om motgångarnas och prövningarnas betydelse för mognad i våra liv. Det här med att utlova en annan möjlighet till det kristna livet som skulle vara frihet ifrån lidande, frihet från sjukdom, ett liv i rikedom och så vidare. Det får ju tyvärr enorm baksmälla med sig eftersom det inte fungerar. Det väcker alltså en oerhörd entusiasm. För några år sedan så försökte jag tänka igenom av alla de människor jag träffade i slutet på 80-talet som var väldigt påverkade av trosrörelsen. Hur ser det ut bland dem idag? Ja, en övervägande del är inte med någonstans. Och väldigt många av dem har inte ens en kristen bekännelse. Så det här är väldigt allvarligt. Konsekvenserna är väldigt allvarliga av att lära ut ett evangelium som inte stämmer med Guds ord. Så varför är det så svårt att förkunna det enkla evangeliet? Och det har varit en bön i mitt liv, för under en lång period i mitt liv så tyckte jag att jag gjorde det så väldigt krångligt. Jag tyckte det var mycket finare om jag la ut texter lite mer filosofiskt. Alltså, vad är det som gör det egentligen? Det har vi i Romarbrevet 1 och 16 där. Att be Gud att inte skämmas för evangelium. För evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Vi behöver be Gud om förlåtelse för att vi skäms för det underbara, sanna, enkla evangeliet. Och det som är liksom svårigheten i detta, det är att evangeliet vittnar om att människan är utan Gud, hopplöst fallen. Sen är det så också att Gud fördöljer sig för de visa och kloka, vilket gör att det kan vara svårt att förklara för människor som ännu i sitt livsvandring inte är där, att de är så sökta av Gud att de är öppna för evangeliet. En annan svårighet är just det där med att folk gärna söker upplevelser istället. Och sen finns det en frestelse för oss, och det är ju det här med att evangeliet är det glada budskapet. För vilka? För de fattiga, för de ödmjuka. Och vi tenderar till att vilja göra om evangeliet till ett glatt budskap för de som redan är mätta och nöjda. Och då förlorar evangeliet sitt kraft, för det finns inget kors i detta. Och det sista jag har skrivit här, det är just det här tron att de inte Gud gör under och tecken, så det är ingen idé att predika evangeliet. Och det är ju så att under och tecken har sin plats, men det är genom förkunnelsen och ordet som folk kommer till tro. Så vad kännetecknar då en sund tro? Ja, i en sund tro så växer andens frukt i våra liv och i våra gemenskaper. Och andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Men blir det istället splittring och bråk och maktkamper och sånt, så kan vi veta att här har världen kommit in. 1917 års översättning av Johannes 3:30 tycker jag jättemycket om. Och det är där Johannes döparen svarar att det är som sig bör att han, Jesus Kristus, växer till och att jag förminskas. Och det är en underbar trend, och det var det jag var inne på inledningsvis där. Om den omvända karriären. På något sätt höll jag länge i den där tron att när jag är 40 så kommer jag nog känna att jag har läget under kontroll och kan och förstår hur saker och ting funkar. När jag är 50 då? Nu i år fyller jag ju 60, men nu har jag förlikat mig med att det kommer aldrig att ske. Och han som är högsta chef på bolaget där, som ni vet, han som sa det där med att han föraktar mig. Innan han själv kom till tro, så när han sa så här liksom: Anders, har du koll på detta nu? Har du koll på detta nu? Så kunde jag svara ibland lite retsamt: nej, inte jag, men förhoppningsvis Gud. Och då blev han: så får du inte säga. Men nu förstår han bättre. En annan sak som kännetecknar en sund tro, det är barnaskapets perspektiv. Romarbrevet 8, verserna 1 och 15. Så finns nu ingen fördömelse, eller ingen fällande dom, står det i vissa översättningar, för dem som är i Kristus Jesus. Tänk att få veta att du och jag i exakt det skick vi är, när vi vill tillhöra Herren, så kan vi be honom om ett gott och rent samvete och veta att vägen till Fadern är öppen och fri. Vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar: Abba, Fader. Underbart. Någonting annat som händer i våra liv när vi lever av den här mycket enkla tron och i Herrens gemenskap, det är en villighet att låta Guds vilja ske i sitt liv. En villighet att bekänna att jag är inte min egen. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte med jag, utan Jesus lever mig. Låt Herre allt i mitt liv ske i din vilja. Som Paulus skriver här: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I våra liv så finns ju en allt starkare längtan att vilja förbli i honom. Johannes 15, verserna 1-8. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om ni vill. Bet om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när det bär rik frukt och blir mina lärjungar. Vers 5 där igen där. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Så tror jag det är så att det faktum att vi inte ser så mycket frukt ibland i våra liv, det är Guds nåd. För att inte vi ska få fokus på oss själva. Men vad slutet blir på det vi har gjort för Guds skull, det är någonting oerhört dyrbart som vi inte kan överblicka. Så vad är då vägen tillbaka till den här enkla bibliska tron? Ja, det är omvändelse och bön. Inte nya metoder, inte nya tekniker, inte kurser i effektiv bön. Inte i någon form av sånt som är utanför oss själva, utan det handlar om en villighet och en benägenhet hos oss att vilja vända tillbaka, att vara formbara, att leva i ett sånt liv med Gud, att säga: Herre, tack för du är barmhärtig, du är den barmhärtiga trädgårdsrensaren, tack för du inte tar och klipper av alltihop på en gång, du gör det i din ordning och på ditt sätt, men rena och rensa mig och ge mig ett hörsamt hjärta, att när du visar mig någonting som är fel, så att jag också vänder om ifrån den vägen. Gå tillbaka till skriften alena, för det är det som gäller för oss. Och i Bibeln finns allt det vi behöver för ett liv i Guds fruktan. Ibland så frågar de på jobbet: vad kör ni med för vad kallar de för? Ja, det är väl metod eller teknik, management teknik, och vi säger, förstår inte frågan riktigt. Men om de står på sig tillräckligt länge, så säger jag: vill du verkligen reda på hur det funkar? Ja. Här i Bibeln finns allt jag behöver. Och det är underbart att det är så. Omvändelse betyder att överge sådant som vi har satt våran tillit till. Och där ska vi vara väldigt uppmärksamma på sådant att vi sätter våran tillit till, som är någonting annat än Gud själv. Jeremia 6:16, helt underbart. Så säger Herren: ställ dig vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: vi vill inte vandra på den. Och kristenheten i Sverige har nog fått många sådana maningar. Och vi har en sån maning idag också. Och vår bön är att vi som kristenhet inte ska svara på det sättet, utan säga: vi vill vända om. Det finns en liten försäkring som jag brukar tänka på ibland. Och den hittar vi i andra Thessalonikerbrevet 2, verserna 9-12. Tar man det här till sig, så lever man i ett mycket starkare beskydd mot de här olika strömningarna. Andra Thessalonikerbrevet, verserna 9-12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla och tecken under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem, så att han tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Och här ser vi helt enkelt att en viktig bön i våra liv, det är: Gud, ge mig en kärlek till sanningen, också när sanningen är obekväm. Så låt mig älska den. Vårt ansvar är att vara trogna förvaltare av hans ord, oavsett vad det är för resultat och tid vi lever i. Men vår bön är, som vi återigen ska samlas runt, det är att vi som kristenhet vänder om till Gud igen. Herre, vi tackar dig för din enorma trofasthet mot oss, Herre. Vi tackar dig för den enorma välsignelse som du har låtit komma i våra liv, och inte bara i våra liv utan över hela Sveriges land. Och vi undrar ibland hur länge vi ska få ha det så här bra, i den takt som vi vänt om ifrån dig. Och nu vill vi be dig återigen, Herre, att det ska komma en Josia-reformation, en väckelse, en rörelse där vi svarar på din maning att vi vill vända om, att vi vill fråga efter de urgamla stigarna, att vi vill fråga efter den goda vägen och vandra på den. Amen.